Du lyssnar på Tonerna av själarnas sång av Sarah Lark i en översättning av Charlotte Bardieu och Nuanced. Uppläst av mig, Hanna Fred Ekman. 4. O'Keefes och Sideblossoms kom överens om 6 månaders förlovning. Bröllopet skulle äga rum i slutet av september, på den nyzeeländska våren och före fårklippningen som Thomas och John måste vara med på. Fleurette insisterade på att Elaine skulle besöka Lionel Station minst en gång före bröllopet. Flickan måste få se vad hon gav sig in på. Fleur ville egentligen själv följa med sin dotter, men modet svek henne. Hon kunde inte förmå sig till att tillbringa ens en natt under samma tak som John Sideblossom. Fortfarande var hon helt emot förlovningen, men hon kunde inte hitta några bra argument mot den. Männen hade träffats och kommit överens, och Rubens intryck av Sideblossom far och son hade inte varit det sämsta. Ja, gubben är en skurk, det är välkänt. Samtidigt är han inte värre än exempelvis Gerald Warden. Det är den där generationen, säljägare, valfångare. Herregud, de tjänade inte ihop sina förmögenheter med silkesvantar. De är råskinn. Men de har lugnat sig med åren. Och jag tycker att sonen är väluppfostrad. Ibland verkar de där typerna fostra riktiga veklingar. Tänk bara på Lucas Warden. Fleurette hade bara goda minnen av Lucas Warden, som hon länge trott var hennes far. Hon hade dessutom gått med på att träffa Thomas Sideblossom och hade egentligen inga invändningar mot den unge mannen. Det var bara Elaines uppförande gentemot honom som förbryllade henne. När hon varit med William hade flickan sprudlat av liv, men i Thomas sällskap tenderade hon att tystna alldeles. Samtidigt hade Fleur vant sig vid att se sin dotter prata och springa runt i huset igen med böljande kjolar och ostyrigt hår. Till slut bad hon Helen att följa med sitt barnbarn till Sideblossoms, och Leonard McDunn erbjöd sig att köra dem. Fleur litade på att de båda följeslagarna hade gott omdöme, men deras åsikter tycktes delade när de återvände. Helen var full av lovord för det inbjudande huset, det vackra läget och den grundligt skolade personalen. Hon tyckte att Zoe Sideblossom var förtjusande och väluppfostrad. En riktig skönhet, sa hon entusiastiskt. Stackars Elaine slöt sig inom sig själv igen när hon konfronterades med denna strålande varelse. Strålande? Frågade McDan. Nåja, jag tyckte att hon var ganska kylig, även om hon ser ut som en glitterängel. Jag var inte alls förvånad över att Lainey påmindes om Cora. Men den här gången är flickan ingen konkurrent. Hon har bara ögon för sin make och unge Sideblossom tittar inte på någon annan än Lainey. Och personalen, de må vara skickliga, men de fruktar sitt härskap. Till och med lilla Zoe. Gentemot tjänsteflickorna är ängen en general och hushållerskan, denna Emery, som en mörk skugga. Jag tyckte att hon var riktigt obehaglig. Du överdriver, avbröt Helen honom. Du har helt enkelt inte haft tillräckligt med maurier att göra. Jag har aldrig träffat på en sån som hon, det där flöjtspelandet och alltid på natten. Det är nog för att få henne att krypa ur skinnet. McDunn skakade på huvudet. Han hade ingen nervös läggning utan stod med båda fötterna på jorden och ingen hade någonsin märkt en motvilja mot maurier hos honom. Helen skrattade. Ja, Putorinon, det stämmer. Den låter lite kuslig. Har du någonsin hört den, Fleur? Det är en märkligt formad flöjt av hårt trä som man praktiskt taget kan spela tvåstämmigt på. Maorierna talar om en manlig och en kvinnlig stämma. Manlig eller kvinnlig, sa McDan. Det lät mer som drunknade katter under vatten för mig. Åtminstone skulle jag tro att det är så de låter.